Nu är det åter inspelning i Luleå retro- och designbutik med Johan Fyreder. Och nu har det plockats fram en helt gäng med färggranna föremål. Vem ska vi prata om idag?
Idag ska vi prata om en av de stora glasgiganterna, nämligen Erik Höglund.
Vem var han?
Erik Höglund är egentligen en av de stora konstnärerna från Sverige som har blivit internationellt erkänd. Och han är en av de stora designerna på Kosta Boda, som är då egentligen konkurrenterna till Orrefors. De gjorde mycket i glas och kanske inte så mycket kristall, även om de gjorde kristall också. Men jag tänkte ta er på en liten resa gällande Erik Höglund, om ni vill.
Absolut, vad spännande!
Jo, Erik Höglund föddes 1932. Och precis som vi nämnde tidigare så är han ju en av 1900-talets stora designstjärnor här i Sverige. Men det kanske inte började så bra, men vi kommer dit sen. En av de största då designerna i Kosta Boda har han ju alltid varit. Och där har han ju utmanat då de konservativa normerna som designen stod för då i början av 50-talet. Och han är då känd då för sina nyskapande former, färger och uttryck. Erik blev rekryterad direkt från Konstfack av den dåvarande ägaren av Kosta glasbruk. Och 1953 så började han sin tjänstgöring då som designer vid Kosta glasbruk. Och där blev han kvar i 20 år. 1954 åkte Erik på en inspirationsresa till Medelhavet där han bland annat besökte Italien och Grekland. Och det är därifrån han har fått sitt formspråk som är då egentligen primitiva kulturer då, och folklig glaskonst, alltså ganska robusta saker som vi kommer att titta närmare på senare. Rustikt utan skarpa kanter eller plana ytor. Och medvetet har han lagt in då luftbubblor och impressioner i det. Och det vi pratar om, det är ju precis tvärtom det som Orrefors håller på med. Där fick man ju egentligen underkänt när det blev en glasbubbla. Och här premieras glasbubblor och impressioner. Och det är ju det som skiljer då kristallen från glas då. Att det finns inte första andra sortering på glas. Och därför så kan man ju leka betydligt mer med det. Han gjorde även stämplade sigiller, både då reliefer som står ut från själva glaset och inpräntade tryck i glaset. Där han gjorde då ansikten, djur och andra symboler. Det han inte har gjort är stjärnor, vilket vi kommer till lite senare också. Inledningsvis på sin designresa här så gick det väldigt trögt under början av 50-talet och försäljare runt om i Sverige klagade på Kosta att det var väldigt svårsålda saker det som Erik designade fram. Men de stod på sig på glasbruket och promotade han ännu hårdare. Och 1957 så fick han då Lunningepriset, och det är ett danskt pris. Och det räknas till en av de mest prestigefulla designprisen i världen. Och efter det så släppte det rejält för Erik och har nu då en stor internationell publik både då utomlands och i Sverige. Det är på 60-talet då som Erik börjar också experimentera med smide och snickeri. 1973, efter 20 år, så lämnar han Kosta glasbruk och startar eget. Och det är egentligen där han börjar jobba med publika skulpturer och installationer i hus. Vad vi kunde se på Antikrundan, tror jag var förra avsnittet, så var det ett hus som innehöll då en publik installation som han hade gjort i det huset då. Och det är under då den tiden mellan då 1973 till egentligen 1980. 1980 så börjar ju då Erik sin nya glascomeback. Och det är egentligen då kan jag tycka som han gjorde det bästa glaset och det glaset som jag samlar på. Och han jobbade då både på Pukeberg, Transjö och framförallt Strömbergshyttan. Där han designade de här tjurarna som kanske många sett som han har blivit kännetecknad för. Och det är ganska naivistiska framställda glaskonst av tjurar då, som du har ett glasstycke med två uppstickande horn och i väldigt grälla färger. Man får ha lite fantasi för att få fram det till en tjur, men det tar man på hornen då i alla fall. Men de är ju extremt åtråvärda och besitter stora summor på auktioner runt om i Sverige. 1990-talet, som är då det sista årtiondet som Erik var verksam på, så vände han sig mot en internationell publik och jobbade åt glasbruk både i USA och Tjeckoslovakien. Där jobbade han bland annat av Noviborg, som är ett glasbruk i Tjeckien. Och där gjorde han det jag personligen tycker är det finaste glaset. Och det har vi en skål här framför oss på bordet som symboliserar den delen. Och den skålen är från 1992.
Mm. Och den har ju... Berätta hur den ser ut, Johan.
Ja, den har ju de här organiska formerna, väldigt rundade kanter, tjock, stabil, ganska stabbig. Glaset är impressioner, det är inte helt symmetriskt utan det går i vågor. Och det är en blå fält som glaset är inlagt, som är kanske en dess. Sen kommer en klarglas och så blir det en dess med ett vitt glas och så klarglas. Och så kommer vi till ett rött fält och det går ihop i botten, som rinner ihop i botten då. En ganska stor stampig sak, och han älskade det här att blanda färger och olika former. Och jag tyckte just att det här, när han var i Tjeckien, att där var hans bästa pjäser, mig personligen då. Eriks resa slutade då 1998, där han somnade in. Och där tappade vi i Sverige då en väldigt stor glaskonstnär. Och jag tycker det är en fin sammanfattning som hans fru gör. Och detta är ett citat från hans fru. Ju svagare Erik blev under sin sjukdom, desto starkare blev färgerna och det konstnärliga uttrycket. Sjukdomen verkar kräva en explosion av färger. Och jag tycker det sammanfattar hans arbete genom de åren han var verksam. Och det blev ju skrällare och skrällare färger desto längre han höll på. Mm. Och på bordet här så har vi då ställt upp ett brunt föremål som ska symbolisera hans början. Den första är en större vas eller flaska som börjar som en flaska och sen blir det en hals på flaskan men avslutas med en trattliknande mynning. Som är då symboliserar ganska mycket hans formspråk. Och det är ju då fruktansvärt mycket glasbubblor i glasmassan. Sen fortsätter den här blåa, mörkare föremålet. Är en stor tillbringare. Han gillar ju funktion. Och det är ju, jag ska uppskatta det där till 1-2 liters tillbringare. Den är ju väldigt stor. Men den har ju då ett handtag och den har en sån här droppring fram till som man häller ur då. Och den har en avsmalande hals mitt på ungefär. Eller 2-3 delar upp. Sen går vi vidare då till en skål som är då också väldigt organisk. Inga skarpa kanter, utan både vid foten är det rundat och upp till är det rundat. Och den är ju då extremt turkos. Till och med att den är lite mörkare nere vid foten och blir ljusare och ljusare och desto högre upp kommer till kanten.
Men till skillnad från de här två andra föremålen du har beskrivit så är den inte genomskinlig.
Nej, utan den är då solid turkos. Och han gjorde ofta så just med turkosa och med orangea föremål för att få de här jättegrälla färgerna då. Sen kommer vi vidare till en liten vas, ska jag säga. Och den har då den här kännetecknande att han gillade att vika kanter på glaset. Så att det ser ut som en vanlig vas. Och sen...
Jag tycker det ser ut som en syltburk.
Ja, en kortare vas eller syltburk. Men just att man upp till då vek glaset så att man vänder då glasmassan neråt så man fick en rund kant och sen får man det där väcket kanske 2-3 cm ner då där den riktiga glaskanten möter själva burken eller vasens kant. En av hans favoritfärger är då den orangea färgen som jag då kallar för televerksorange som är då väldigt orange. Och den är ju då inte heller då transparent som de andra utan den har ju samma färgutsmyckning som den turkosa vasen vi pratade om tidigare.
Den här ser ju lite medelhavsinspirerad ut som en sån här liten kruka.
Ja, precis. Och det är just för att den har den här bubblan runt nedre delen och sen går den upp då i en kant som då utvidgas. Så det blir lite amfora stuk på den. Det håller jag helt med om. Grönt är ju också en av de färger han använde. Och just den här skålen har ju då en vikt kant och är då helt klotrund till sitt utformande.
Med de här glasbubblorna i såklart då.
Precis. Gult är också en färg som man använder sig av. Men att de är lite mer ovanliga och då betingar lite ett högre värde. Och här har jag då en mindre skål på fot i då kanariegult glas.
Lite sådär mjölkaktigt.
Ja, den blir ju, i och med att du skulle få de här då jättegula färgen så kommer det inte bli lika transparent som man skulle kunna göra den då. För då tappar du den här pigmenteringen i den som gör att det blir det där jättegula. Mm. Jag avslutar med en relief som också han är känd för. Många säger att det är askfat, vilket jag inte håller med om, utan det är en relief där man har då tryckt in ett mönster i glaset och den här är då kvadratisk och man har då tryckt in i form av ett djur. Ovanför det så står det ett glas där man har gjort precis tvärtom, där man stämplat glaset ner till med ett ansikte som också kännetecknar honom. Alla föremålen här är signerade på undersidan. Och det börjar alltid med ett H för Höglund och sen så har du då nummer för de olika modellerna som föremålet tillhör.
Alltså vad är det för värde på det här? Om man nu har någon av de här föremålen hemma, har man en trisslott då eller?
Erik Höglund är ju en av de konstnärerna som var enormt produktiv under en väldigt lång tid. Så att jag måste säga, han är ju de få som är så stora runt om i världen som är så billiga. Du får alltså föremål av honom för mellan 200 till 500 kronor. Och de dyraste föremålen är det han gjorde åt Strömbergshyttan när han gjorde då de här tjurarna bland annat. Och det är lite högre priser även när han var i Tjeckien på den här Noviborgen glasbruket som jag har den där skålen som jag beskrev tidigare då.
Men även hans smide är inte helt gratis.
Smidet är ju det som just nu är mest i ropet och betingar de högsta värdena. Och smidet hans är ju då, han gjorde en mängd olika smidesföremål, allt från takkronor till kandelabrar och ljusstakar. Det som kännetecknar det är att han har en metallfot, om vi nu tar en ljusstake, en konisk metallfot som är stämplad Boda under. På själva ljusstakens kolonn så gjorde han bubblor i glas som han trädde så att det blir lite grann som ett grillspett med olika glasbubblor som han trä på skaftet uppåt. Och de gjordes i olika färger, klarglas, blått, brunt och så vidare. Han gjorde även då ett droppskydd i form av ett glas, pressat glas. Och sen kommer då själva ljushållaren upp till. Kandelabrarna gjorde han på samma sätt, men då la han till också hängande prismer i pressglas där han pressade in då olika mönster och det. Och det finns ju extremt många olika smider som gjorde på 50-60-talet och 70-talet som påminner om hans. Och det ser man även på de stora auktionsverken idag, att de betecknar det fel att det är Erik Höglund fast det inte är det. Och det enklaste sättet att se det på, det är ju då att om det är en stjärna stämplat på en av de här hängena så kan jag garantera att det inte är Erik Höglund, utan det kan vara Gunnar Ander eller Bertil Wallien eller någon som också var produktiv just när det gäller smidesföremål på samma tidsperiod som Erik jobbade med smide. Internationellt så japanerna är ju väldigt sugna på just smide av Erik Höglund och betingar fruktansvärda priser skulle jag vilja säga. Det är alltså 10 gånger pengarna på vissa föremål i Japan mot i Sverige.
Jag har lite svårt att se dem hemma i deras lite japansk byggda hem. Alltså.
Ja, fast där har du faktiskt lite fel måste jag säga. I och med att om man tänker i Sverige så är vi väldigt sparsmakade. Less is more. Vi vill ha gärna vita, väldigt klina utrymmen med få grejer som sticker ut. Så att formspråket i det japanska, det strikta less is more, är ju exakt det som vi strävar efter i det skandinaviska designen och hemmena. Så att vi har ju exakt samma inredningsfilosofi, skulle jag vilja säga.